det brukar alltid vara sol här på Paradisön, men idag har det fan varit 27 000 grader varmt här, tror jag.
Alltså, är det så?
Ja, hur är det hos dig?
Äntligen. Jo, det är ungefär lika.
Ja.
Varmt, härligt och blött.
Ja, men var börjar vi då? Dagens avsnitt.
Ja, men ska vi börja med Big Mike då kanske?
Ja.
Tråkiga nyheter, för att i fredags då så åkte ju Yankees då starting pitcher Michael Pineda på en partial torn UCL, vilket innebär att det blir Tommy John surgery som skedde i tisdags då.
Mm.
Säsongen är över, han kommer vara borta minst till All-Star Break 2018, och den här operationen utfördes av Cincinnati Reds team physician Dr. Timothy Kremchek, eftersom det var där som Pineda och Yankees sökte en second opinion. De var ju inte helt säkra på att det här behövdes en Tommy John efter första utslaget. Tråkigt.
Ja, tufft för Big Mike. Han är ju ändå den här talangen, ska man väl ändå säga, fortfarande, även om han har kommit upp lite i åren, men som alltid har varit lite skadedrabbad. Han har ju aldrig riktigt fått visa under längre perioder vad han går för. Han hade ju en ganska tuff axelskada 2012, och han hade väl en hel del armbågsproblem i när han spelade i minors, så att och väldigt tufft läge nu då inför free agency efter säsongen, va? Det kunde inte kommit sämre för han personligen.
Det är väldigt 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 otur alltså. Han var ju på G. Vi såg honom i Phoenix där opening week. Han hade var 6 outs från ett perfect game.
Ja, vi satt där vid poolen ju och gick väl live på Instagram. Man var ju helt uppumpade. Ja. Nej, synd. Han behövde ju som sagt vara ett starkt år här, och det var ju faktiskt verkligen på G. Så att, tufft.
Tufft, ja. Och tufft för Yankees också, som kanske hade behövt stärka sin starting rotation även innan skadan. Men nu när Big Mike är borta behöver de ju verkligen göra det. Även fast de fortfarande hänger med i American League East efter 2 av 4 vinster uppe i Boston i helgen. Nu har de ju sladdat lite grann mot Minnesota Twins här i veckan då. Men de måste ju stärka sin starting rotation, ja, definitivt. Absolut. Tanaka har ju sladdat också.
Mm. Men ryktena går ju där om Oakland starting pitcher Sonny Gray.
Ja, och kan det vara en match made in heaven?
Ja, det hade ju varit lite häftigt tycker jag. Men vi får se, det är väl ganska många som är och rycker i honom. Och det ryktas ju även om Oaklands first baseman Yonder Alonso, som är free agent i höst. Och han har ju ett grymt bra år faktiskt där lite i skymundan, med bland annat 21 homeruns redan. Och Oaklands executive vice president Billy Bean sa ju nyligen att ja, nu är det dags för oss att gå in i en fullkomlig, alltså en fullständig rebuild här. Och ja, Alonso är 30 år, och med all säkerhet kommer han ju ryka innan juli är slut. Och frågan är ju om det är till Yankees, för det har ju kommit en liten nyhet för några dagar sedan om en riktig blockbuster deal här. Så att, men vi håller väl lite grann på den punkten, va?
Ja, det tycker jag.
För vad händer mer just nu runt om i ligan?
Ja, i lördags så gjorde ju Giants starting pitcher vänsterhänte Madison Bumgarner comeback igen.
Jag har nästan glömt bort honom. Vem var det nu igen?
Ja, det är ju gamla Mad Bum. Ja. Alltså pitchen som verkligen är bäst när det gäller. Han har ju 3 World Series ringar 2012-2014, då han blev dessutom World Series MVP, och sen så 2016 också då. Och har faktiskt en World Series era på 0-25, vilket inte går av för hackor.
Jag tror faktiskt att det är bäst genom tiderna. Och det finns en annan bild om Mad Bum under off-season, när han hela tiden smyger runt i skogarna där med kamouflagekläder och snipergevär. Han är ju en riktig sån lirare, va?
Ja, verkligen.
Det finns en liten extra anekdot faktiskt om honom. Han, Madison Bumgarner, växte upp i ett område i North Carolina som hade smeknamnet Bumtown på grund av överflödet av människor med efternamnet Bumgarner som bodde där. Det kanske kan förklara det som hände redan 20 april i år.
Ja, en otroligt märklig skada. Det var ju när Giants hade en off day i Denver, så bestämdes ju då Mad Bum att åka ut med dirtbike.
Just det.
Vilket kanske inte är det smartaste man kan göra för en starting pitcher och framförallt för en sån viktig lagdel som Bumgarner är för Giants då.
Ja.
Så där pajade han ju axeln. Mm. Jag kommer inte ihåg hur länge han var borta. Han var borta i 5-6 veckor va?
Ja, men han var, hur, vad blev nu? 20 april till nu nästan 20 juli ju. Så att, va? Det är ju jättelänge. För nu gjorde han ju comebacken.
Mm? Ja, precis.
Och det gick väl hyfsat va ändå?
Jo, det var ju mot San Diego. Han pitchade 7 innings, släppte 3 runs, 4 hits i då en förlust mot San Diego. Det gick inte jättebra, men å andra sidan så ska väl San Francisco bara spela av säsongen. De är ju avsågade utan dess lika.
Ja, så att vinster eller förluster spelar väl inte så stor roll där. Så att, mm. Men det är väl ändå kul att ha en sån profil tillbaka på kullen igen.
Ja, men visst är det så. Mm. Han är ju dessutom en av de få pitchers i National League som kan slå. Mm. Och har slagit en hel del homeruns.
Exakt. Och grand slams ju. Men,
just det, precis.
Om säsongen är över för Giants så är det ju inte riktigt lika mycket över för divisionskompisarna lite mer söderut i Kalifornien ju. De kan ju nästan börja gå på halvfart nu, känns det som. Los Angeles Dodgers, och hetast av alla heta i det laget, vem är det?
Ja, men det är ju vår gamla bekanting Cody Bellinger, the new kid in town.
Ja.
Han slog en cycle här, vilket är då en, man slår en single, en double, en triple och en home run i samma match. Ja. Måste inte vara i den ordningen.
Nej.
Och det här har ju hänt bara 310 gånger, vilket kan jämföras med en no-hitter som vi har pratat om mycket, som har inträffat 296 gånger. Så att det är i princip likvärdigt.
Ja, och när vi pratar cycle så är det ju faktiskt bara Miami Marlins som är den enda laget eller franchisen som inte har slagit en cycle.
Och, ja, det är ju lite märkligt.
Ja, det är faktiskt konstigt. Det har 310 gånger. Nu har ju inte Marlins funnits så där jättelänge, men det är ändå ganska märkligt. Så att där får väl kanske Giancarlo Stanton eller någon dunka in en sån.
Ja.
Men det här var faktiskt den första rookien i Dodgers som slog en cycle någonsin. Och,
ja, det är ju mäktigt.
I den här cykeln så ingick Bellingers 26:e homerun, och med det är han nu bara, nu är det bara Mike Piazza som har varit värre att slå homeruns under en rookie-säsong i Los Angeles Dodgers. Så att det här är ju, ja, jag håller ju på att skriva historia här.
Han, ja, på alla möjliga plan.
Ja, verkligen. Piazza slog 35 homeruns 1993, så att det är det rekordet som finns, och det är bara 9 dit då.
Ja, det är mäktigt alltså. Hur ligger vi annars till på homeruns under säsongen? Vi har ju precis haft ett mäktigt homerun derby.
Ja, och det vanns ju av han som just nu leder, Aaron Judge, på 30 homeruns. Men inte i ensam ledning, för vi har en het kille då, som vi just nämnde. Miami Marlins Giancarlo Stanton, som har varit stekhet mot Phillies i veckan. Jag tror han har slagit nästan lead-off homeruns i varenda match där, och ja, har ganska snabbt nu avancerat till 30 homeruns även han då.
Ja, för Judge har ju haft lite problem efter homerun derby, kanske lite bakfylla.
Vem vet, alltså det är ju en lång säsong, så att det är klart att troligtvis kommer han mattas en aning. Sen på den listan över homeruns så ligger ju Houstons George Springer och Oakland Athletics Chris Davis på 27 homeruns var. Och sen då på 26 homeruns, då är det ju Tampa Bay's Logan Morrison, som ingen knappt vet vem det är.
Nej, och det är han lite sur för.
Ja, och sen är det Cincinnati's gamla räven då, Joey Votto, och då alltså Mr. Rookie Cycle Dodger Cody Bellinger på 26. Så att det är ju lite av de toppskiktet.
Ja, det är coolt.
Men det är ju inte bara Bellinger heller som är het i Dodgers. Vi har ju en pitcher också, eller hur?
Ja, visst. Dodgers starter pitcher Alex Wood är ju mer än steket och har väl bombarderat fram lite grann i skymundan. När de vann mot Miami lördags innebar att han är 11-0 i win-losses. Vilket är först i Dodgers historia att en starter pitcher startar en säsong så.
Ja.
Man kan förstå det när man ser hans era som ligger på 1,56. Det är ju väldigt imponerande.
Men tänk alla storheter till pitcher som ändå spelat i Dodgers. Och, Ja, ingen har börjat 11-0 och det är ju coolt då att Alex Wood gör det. Och vilken dubbelpunch de har nu med Alex Wood och Clayton Kershaw, va? Det är helt otroligt.
Det är helt sanslöst. Ja.
Och Dodgers,
det är livsfarligt.
Mm, de har inte förlorat med... Ja, när någon av dessa två herrar har stått på kullen så har de inte förlorat den matchen sedan 1 maj. Det är ju riktigt länge sedan. Och de är ju... Jag tror att det är 35 matcher som de har startat och 30 matcher har de vunnit. Så att det är helt sanslöst.
Det är ganska bra average. Mm. Alltså. Det är nästan som att man inte ens behöver spela med matcherna.
Nej. Men det finns helt sjuka siffror man kan ta fram om Dodgers just nu faktiskt. För att hela, alltså alla pitchers, om man lägger ihop dem, så har de ett earned run average på 3,12. Det är extremt lågt.
Ja.
Men sen hur spelar laget? De är ju helt otroliga. Alltså de har på senaste 35 matcherna så har de vunnit 31. Va?
Ja, det är helt sant.
Ja, det är den bästa 35 matchers sviten i National League sedan 1936.
Ja.
Och deras winning record är ju just nu 66 vinster och 29 förluster. Och så bra har inte Dodgers börjat en säsong sen de var The Brooklyn Dodgers 1942.
Ha?
Nej, de är på väg på en helt supersäsong här. Och deras winning percentage ligger på 695. Vilket innebär, om man räknar om det, att om de håller den pacen så är det nästan 113 vinster när säsongen är slut. Och ja, då ska man bara tänka på att det är endast 14 lag på 130 år som har haft ett winning percentage på 700 eller högre. Och då är alltså årets Los Angeles Dodgers nästan där. Ja,
ja, otroligt. Med ganska många skadeproblem.
Ja.
Vilket säger ganska mycket om djupet i deras roster. Och ja. Man tittar i inledningen av säsongen, så efter 22 matcher hade de bara vunnit 10.
Ja.
Men efter det, så de senaste 55 matcherna har vunnit 44 och är uppe i en winning streak på 11 matcher.
Just nu, ja. Och framförallt så började ju det här riktigt heta spelet när Cody Bellinger blev uppkallad, för han har spelat 72 matcher och av dem har laget vunnit 56. Och ännu bättre sen Justin Turner, som faktiskt rätt länge var på disabled list, för när både Bellinger och Turner spelar så har Dodgers vunnit 38 av 47 matcher.
Ja, det är som sagt otroligt, och man undrar ju liksom, var ska det sluta någonstans?
Ja. Nej, verkligen. De är otroligt bra. Och det största hotet på vägen till World Series, för vi kan ju väl lätt konstatera att det kommer bli slutspel för Dodgers, men det blir ett tufft slutspel för dem. Och kanske den tuffaste motståndaren just nu är laget de slog ut i National League Division Series förra året, Washington då, som... ja. De börjar få lite kalla fötter och de behöver ju hänga med här, har ju faktiskt förstärkt truppen senaste veckan. De har fått relief eller vad man ska säga från Oakland ju. Eller hur?
Ja, visst är det så. Mm. Och då har vi ju Washington som har högst bullpen era alltså, och har aldrig liksom lyckats hitta någon closer.
Nej, de har
haft jätteproblem med det.
Mm.
Och tittar man historiskt sett då, i postseason, så har de haft problem med bullpen. De har ju två blown saves i National League Division Series 2012 och 2014. Och förra året så var det ju relievers som förlorade game 4 och 5 mot Dodgers när man åkte ut.
Nej, de har ju ett kanonlag, men just på den punkten så har det ju verkligen inte sett bra ut. Och ja, nu hämtar de alltså högerhänta pitchen Ryan Madson och vänsterhänta pitchen Sean Doolittle då från Athletics. Och åt andra hållet så skickas Blake Treinen, som ju har inte gjort det alls bra i Nationals, och lite minor league-spelare. Men det är väl lite osäkert på om någon av dessa nya spelare då kommer bli en bestämd closer, eller hur nu Dusty Baker vill ha det. Så att,
mm. Precis.
Det vi får se.
Ja. Mm. Förutom det så har vi ett lag som har bytt bort i princip allt de har, va?
Ja, absolut. Men ja, innan dess är det faktiskt dags för mig att ropa batter up.
Yes, kan det vara dags för Tjena Arena?
Det kan vara dags för Tjena Arena. Och
yes.
Ja, när jag satt här och skulle klura ut det här så fick jag lite kalla fötter för att fundera, fan, har jag tagit den här arenan tidigare? Jag har ett jättelångt minne, men ja, om det är så, så får du väl ha med dig i beräkningen då. Då kanske det bara blir en riktig liten extra svårighetskrydda, men jag tror inte det, men det kan väl vara så.
Det vore tufft att missa på en arena två gånger.
Ja, just det.
Då lägger jag ner, jag gräver ner mig.
Med samma anagram. Nej, men det är det i alla fall inte. Så att vi får se. Och du får faktiskt välja här på vilken pitch du vill ha anagrammet den här veckan.
Ja, ah, okej. Okay. Vi kanske ska mix it up och ta det som pitch nummer två.
Mm. Kul. Har du papper och penna där nere i Spanien eller?
Nej, jag har inte det. Jag står ju här hos grannen som han vet inte ens om det. Nej. Jag har en jävla britt här med uppställd i köket. Det där förlåter lite här Chaparral, men vi kan ju köra teckenspråk.
Ja, det kan vi absolut. Eller så bara slänger ut. Om du nu har något.
Ja, det tror jag att jag inte har något.
Och komma med. Nej, vi får se. Vi tar det lite på uppstuds här då.
Jajamän.
Men då får du här alltså tre försök på att lista ut vilken ballpark jag söker då.
Mäktigt.
Mm, då kör vi. Är du redo?
Jag är född redo.
Ja, det är gött. Första pitchen här då. Arenan har en metonym som den ibland lite felaktigt kallas. En metonym är ett namnbyte till något som är närbesläktat. Till exempel, jag läser Strindberg. Ja, i och för sig, det gör jag ju inte. Men om jag nu skulle läsa Strindberg så är det ju faktiskt inte det jag gör. Jag läser ju Strindbergs verk, eller hur? Ja, fattar du då? Eller om jag skulle säga, Olof svepte hela flaskan. Alltså, det gjorde du ju inte, utan du svepte förmodligen all öl inuti flaskan. Eller hur?
Okej, just det.
Ja, King of Beers.
Som man brukar jobba. Ja. King of Beers.
Ja, så den här arenan har alltså en metonym, alltså någon närbesläktat det ibland sägs att de spelar i, men det gör de inte.
Okej.
Okay. Mm.
Hörs du för knaka, eller?
Ja.
Ja. Ja, passa på den.
Passa på den, men klura lite på den, för jag tror att du har använt den här metonymen någon gång eller två.
Okej.
Okej. Mm. Och då vill du ha anagrammet som andra pitch här.
Ja,
ja, men då kommer det här. Our midget dads.
Our midget dads.
Ja. Yes.
Our midget dads.
Ja.
Our midget dads.
Den kostar vi på oss här i mitt i högsommaren, va?
Ja, men jag får ju ta på en gissning här.
Mm. Kul.
Hur ska det här gå till då?
Ja, du får göra med teckenspråket då.
Ja, hur det går inte.
Nej, okej. Men då får vi väl tro på dig då om du säger att du...
Ja. Gentleman's agreement.
Exakt. Mm. Men jag drar iväg den tredje pitchen ändå då.
Mm.
Tre spelare har slagit ut bollen på parkeringsplatsen som omgärdar den här arenan. Eller ska vi säga parkeringspiazzan? För det var faktiskt Mike Piazza, Willie Stargell och lagets hitting coach 2013-2015 som har gjort detta, Mark McGuire. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lost. Never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, vad var din gissning där då på den andra striken?
Ja, men det fick ju bli på anagrammet som jag tog det, Dodger Stadium. Som
exakt.
Ligger i Chavez Ravine, som det också kallas för ibland.
Mm. Our Midget Dads alltså.
Exakt.
Ja.
Där vi var två gånger i våras.
Mm, men vi har ju varit inne lite och nosat på en stor blockbuster här nu ju. Va?
Ja, visst är det så. Chicago White Sox Fire Sale får man ju kalla det lite grann.
Mm.
Det börjar ju hända en hel del grejer så här 9 dagar innan trading deadline. Och när vi vaknade upp på onsdag morgon här i Sverige så kunde vi läsa om den monster deal som Yankees och White Sox kom överens om. Och det här innebar då att Todd Frazier, som då är tredje basman och slash första basman då, tillsammans med relieven, högerhänta pitchen David Robertson och den högerhänta relieven Tommy Canle, de gick till Bronx, medan Yankees då outfield prospect Blake Rutherford och deras vänsterhänta pitching prospect Ian Clarking, en minor league snubbe, och högerhänta relieven Tyler Clipper gick motsatta vägen.
Mm.
Och vad betyder det här egentligen?
Ja, det här betyder ju att New York Yankees stabiliserar upp sin bullpen som har varit minst sagt skakig den senaste tiden. Man har ju haft en hel del förluster från den sjunde inningen och framåt. Plus då att man får lite power till sin lineup och ett alternativ till den så egentligen produktionslösa första baspositionen ju, eller hur?
Ja, men exakt, visst är det så. Och ja, det här med första basmanpositionen beror ju på lite grann hur man väljer att göra med Chase Headley. Han har ju själv sagt att han inte har något problem att spela första bas. Så antingen hamnar ju Todd Frazier då på första bas, eller som tredje bas, och så flyttar man över Chase Headley i så fall då. Och för Chicago White Sox så innebär det egentligen kort och gott att man fortsätter sin, vad ska man säga, turbo-boostade rebuilding mode. I det här fallet då via en fire sale. Och man försöker ju föryngra klubbhuset en hel del. Och ja, man hade ju en jättebra, vad säger man, alltså trading off-season.
Ja, jo.
Gjorde många bra trades. Plus att man inledde regular season ganska bra. Men nu är man ju 9 matcher bakom divisionstiteln och 9 matcher bakom wildcard. Och då verkar det som att man tog ett beslut att det var dags för en utförsäljning utan dess like. För att inte nog med den här traden, utan för, det är väl bara en vecka sedan som man tradade bort sin opening day starting pitcher José Quintana till Cubs. Då fick man ju bland annat Cubs top prospects Eloy Jiménez och Dylan Cease.
Mm. Och inte nog med det, Joan Moncada som White Sox fick i den här Chris Sale-dealen med Boston, han kallades ju upp för, vad var det, 48 timmar sedan ungefär hemma mot Dodgers.
Ja.
Kommer inte White Sox bli helt livsfarliga om, säg, 2-3 år, va?
Jo, men jag tror det. Rick Hahn, alltså White Sox general manager, verkar ju, som jag var inne på, gå aggressivt för en snabb rebuild och gjorde, förutom de här dealarna, riktigt bra deals off-season. Och ja, verkar vara inne på det spåret att nu ska vi föryngra, vi ska få in prospects som vi ska förvalta väl och som var starka om 2-3 år.
Nu med de här senaste dealsen och Blake Rutherford här, så har ju White Sox 10 av baseballens 100 största framtidslöften.
Ja,
inte
illa
alltså. Nej, kommer vi få se en nöjd Barack Obama om några år som divisionsvinnare och långt fram i postseason, vad tror du?
Ja, men det tror jag. Barack som är ett helgjutet White Sox-fan kommer vara nöjd, och White Sox blir att räkna med.
Ja. Ett bra farm system brukar ju ge ett World Series-lag inom några år ju. Kolla bara på ja, laget från samma stad, Chicago Cubs, eller hur?
Ja, exakt. Som harvade för ett antal år sedan, men började rebuilda och gjorde det bra. Men vad kan vi säga om de här två spelarna då? Todd Frazier och David Robertson i första hand.
Om vi börjar med Todd Frazier så är ju han home ground där från New Jersey och är ju ett gammalt New York Yankees-fan ju. Det finns en skön bild på när han som 12-åring står tillsammans med Derek Jeter på Yankee Stadium, eller hur? Det är en ganska mäktig historia det, va? Är det inte det?
Jo, visst är det så. För han var ju med och vann Little League World Series med Tom's River 1998 och i finalmatchen mot Kashima hette de, tror jag, från Japan, så startade han som shortstop, och han hade minst sagt en hel del att göra med att Tom's River till slut vann. För att inte nog med att han gick 4-4 med en lead-off homerun, han blev dessutom winning pitcher och stod för ja, the game-winning strikeout som gav laget segern med 12-9. Och det här innebar då att de vann World Series Little League World Series då, så blev de inbjudna till Yankee Stadium, och då fick då varje spelare ställa sig bredvid den Yankee som spelade på samma position som de startade på.
Okay.
Därför så hamnar ju framför idolen DJ.
Just det. Ja, cool. Todd Frazier, han har ju på 81 startade matcher i år och 281 bats slagit 16 homeruns och har ett on base plus slugging på 760, vilket gör att han tillför ännu mera power i Yankees lineup här.
Mm, visst är det så.
Mm, vad har vi med en andra tjommen då? David Robertson, en liten favoritspelare för mig faktiskt.
Ja, men det är för mig också. Vi gillar ju höga knästrumpor.
Ja, det har han ju.
Mm. Det är hans signum lite grann. Men D-Rob som han kallas, gör ju faktiskt sin andra stint här i New York. Han var ju där mellan 2008 och 2014 och är numera tillbaka i Yankees organisationen. Det var jag väldigt glad för, märkt mig. För när allting var klart så twittrade han att han hade kommit hem.
Ja.
Och tanken med att få in Robertson är att jag tror att han ska agera lite av en middle reliever. Han kommer inte att spela efter sjunde inningen, för där har man ju Dellan Betances som är setup guy i åttonde till Aroldis Chapa då, som ska gå in och closea i nionde. Så vi kommer nog få se honom in, tror jag, ganska spännande Andrew Miller-roll. Där han kanske oftast kommer in då i sjätte eller sjunde inningen, men han kan ju lika gärna kastas in då matchen står och väger, hoppas
just
jag.
Det. Ja.
Och har gjort det väldigt bra hittills i säsongen. Han har en era på 2,70 och ett 12,7 strikeouts per 9 innings average då.
Just det. Sen har vi han, Tommy Kinley är ju en reliever som inte gör så mycket väsen av sig, va? Men som ändå har stabiliserat sig under de senaste åren. Han har i år en era på 2,50 med 60 strikeouts och 7 walks bara på 60 innings pitch.
Mm.
Och ja, det är väl rätt habilt ändå, så att ja.
Det är bra, tror jag.
Ja, men det är väl
vad
helt okej.
Okay. På de som gick andra vägen då, Blake Rutherford.
Mm, det är väl egentligen den viktigaste delen i den här dealen, verkar det som, nu när man har hört hur snacket har gått. Det är ju Yankees first round pick från 2016. En 20-åring som för närvarande spelar Class A i Charlton då och slår 280, har 30 RBIs och 25 stulna baser. Han var nyligen då All-Star i Southern League och verkligen ett top prospect, och enligt Rick Hahn i Chicago White Sox general manager, som du sa då, var han den enda anledningen till att White Sox gick med på den här dealen med New York Yankees. En deal som för övrigt verkar ha diskuterats många månader, om man ska gå efter vad som har skrivits i media här faktiskt.
Ja, det är intressant att de har lyckats hålla det i skymundan.
Ja.
Flugit under radarn lite grann. Ja, men Ian Clarken då?
Ja, en 22-årig starting pitcher är väl han, som har gått 4-4 och en era på 2,60. Men han spelar väl single A i Tampa. Jag vet inte om han kommer bli något, men
nej, det vet man inte.
Nej.
Och sen så har vi då slutligen Tito Polo då.
Också 22 år när man tittar på honom, och han har väl kommit ändå lite längre på resan mot Major League. Han spelade Double A Trenton. Men återigen, det är väl i den här dealen vad som gick till Chicago White Sox, så tror jag framförallt att de var ute efter Blake Rutherford då.
Ja. Och om vi tar Tyler Clipper slutligen.
Ja. Det är ju då alltså den killens, det var väl den enda Major League som gick åt det hållet. Han är ju det är den här snubben som pitchar med innebandyglasögon, vilket bara det borde innebära en ganska lång avstängning. Men vad gärna, han har vunnit en match och förlorat 5 som reliever och har en skyhög era. Så att en trade där låg väl ganska nära till hans. Jag tror att han har blivit tradad 5 gånger senaste 3 åren, vilket såklart är frustrerande för honom då. Men han kanske kan börja och försöka få ut sina slagmän, så kanske han inte behöver packa resväskan 3 gånger om året.
Ja, han har sänkt Yankees ett antal gånger den här säsongen tyvärr.
Ja. Men vi har varit inne lite på det med Big Mike skada och sådär. Hade inte en starting pitcher varit ett mer naturligt val här? Alltså både Pinedas att han blir borta i ett år och Masahiro Tanaka är ju skakig som få, så att
va? Jo, men det var väl typ det första jag skrev till dig när jag fick reda på den här dealen då.
Ja.
Det kanske var en starting pitcher de borde ha gått efter, men det senaste är ju trading deadline. Det är några dagar kvar innan den slår till, så
ja,
mer kommer ju hända, men jag bara funderar på om inte Yankees i något slags så här halv rebuilding mode börjar bli lite giriga. Alltså de var så länge som de hade topp 3 farm system. Nu trädde de bort en stor del av det för att kunna slåss med Boston och Tampa om slutspel.
Mm. Men Yankees ska väl inte vara något lag som har topp 3 farm system. Alltså det ligger inte riktigt i deras natur. Alltså en halv rebuilding i Bronx innebär ändå att man måste vara ha kvar sin win now mentalitet. Alltså det går inte inför media och publik i den där stan att vaska en säsong. De här tradesen ger förutom också bra spelare som kan leverera nu, även en liten fingervisning till resten av truppen att ledningen tror på oss. Och det har man sett, alltså det är en hel del spelare som har gått ut och sagt det, att det här ger en riktig boost att vi kommer vara med här hela vägen. Och det tror jag är en faktor viktig som någon. Alltså det är inte bara att de får in de här spelarna, utan det är även den här indikationen till hela spelartruppen för de som är kvar då.
Jo, visst är det så. Och ja, det blir otroligt spännande dagar fram till deadline här.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, då har vi kommit fram till mitt favoritsegment här i podden.
Yes!
Veckans fråga.
Vad har vi fått i inboxen?
Ja, men vi har fått ett ganska roligt mejl här. Får jag förtroende att läsa innantill, eller?
Ja, det får du definitivt.
Ja, ah, gött. Hej, har många gånger hört kommentatorer säga runners will go innan pitchen har kastat. Vad betyder det och varför? Gillade ett Lou Gehrig-avsnitt och ser gärna mer av sådana historiska tillbakablickar framöver. Tack på förhand, Anna.
Ja, men vilken rolig fråga. Det tackar vi Anna för. Bra och specifik fråga. För det är ju faktiskt inte så ofta den här situationen uppkommer.
Runners will go. Nej, just det.
Ja. Och om man då börjar från början, så brukar man ju kalla pitchen som kommer när pitchcounten är 3-2, alltså 3 bollar och 2 strikes, the payoff pitch. Och det beror på att utfallet av nästa pitch blir en strikeout eller en walk då, eller om spelaren får på en hit, eller alltså ett slag ut på plan.
Just det. Om det inte blir en foulball då ställningen ju förblir densamma inför nästa pitch. I vilket fall allting är all square, och då blir det återigen the payoff pitch, eller hur?
Ja, exakt. Eller om det kan ju också bli en foul tip. Alltså, det vill säga att slagmannen slår en foulball som hamnar direkt i catchens handske, då är han ju automatiskt bränd, och det kan ju bara inträffa vid 2 strikes.
Ja, just det. Ungefär som att en slagman skulle försöka sig på en bunt vid 2 strikes. Går den foul så är han ju automatiskt bränd. Och ungefär så är läget vid runners will go.
Ja, återigen välkommen till vår ibland skruvade värld.
Ja.
Men precis, när runners will go så är det ännu skarpare läge, för då är det ju 2 brända och löpare på första bas och andra bas, eller första bas, andra bas och tredje bas.
En så kallad force play situation, eller hur?
Ja, exakt. För blir det strikeout så är det bara att jogga hem till dugouten, för då är det inningbyte, och blir det walk så går ju base runners en bas. Och blir det en hit så har ju alla på bas 10 meters försprång. Alltså med andra ord så finns det inget att förlora, utan det finns ju bara saker att vinna.
Ja, på att börja springa innan liksom man vet vad som kommer hända med bollen. Det enda man ska ha koll på är väl att man är säker på att pitchen går liksom hem mot slagmannen.
Ja.
Och ja, ett sånt spel kan faktiskt få hem en spelare från första bas. Det brukar man ju inte få på en hit. Alltså en spelare som inte är i scoring position, vilket man är i om man står på andra eller tredje bas. Då kommer man ju nästan alltid komma in och göra poäng om nästa spelare som är uppe och slår får en hit.
Exakt, och det är ju därför kommentatorerna säger då att alla löpare kommer att börja springa så fort som pitchen börjar sin rörelse mot hemplattan, för att antingen så blir det heaven eller så blir det hell.
Mm. Men man har ju egentligen absolut inget att förlora på det.
Nej, utan bara att vinna. Så att, yes. Ja, är Anna nöjd med det svaret, tror du?
Ja, men jag tror det, och det är ganska kul att veta det när man sitter och tittar på en match. Det är nog en av många grejer man sitter och funderar på, varför de helt plötsligt börjar springa lite innan.
Ja, exakt. När man annars är så rädd för pickoffs.
Ja. Ja, nej, men det hoppas jag verkligen att Anna är nöjd med, och ni andra också som har försökt förstå detta. Eller hur?
Ja. Precis.
Ja, men vad har vi för sköna matcher i helgen här nu då?
Ja, om vi då tittar på American League East då, där Boston och Yankees fightas, så ska ju, bägge de lagen har ju västkustsvängar.
Tuffa sådana.
Ja, för att dels så ska Boston till Angel Stadium för att möta Los Angeles Angels som kämpar för en wildcard-plats, och sen så ska Yankees till Seattle, så de har blivit lite pånyttfödda igen.
Ja, ska vi säga att det ändå är ganska tufft att åka över till västkusten, så att här kanske det finns en liten möjlighet för Tampa Bay Rays att verkligen lägga sig i, och i toppstriden.
Ja, men visst är det så. Det är ju några timmars tidsskillnad.
Ja. Chicago Cubs bland annat möter rivalen då, St. Louis Cardinals, hemma. Ganska bra tider, men den kanske mest intressanta matchen är när den nya Cubs-pitchen José Quintana pitchar på söndag, men då är det ju givetvis Sunday Night Baseball, så att den börjar ju 02:00 på natten. Så att...
Ja, men. Quintana som gjorde en otroligt bra debut
mot Baltimore
i fredags, va? När han hade 12 strikeouts, vilket var ett tangerat rekord, tror jag, för en ny spelare i sin första match.
Ja, roligt. Och sen är det ju då Dodgers, de möter ju Braves hemma, så att vi får väl hoppas, eller det beror på vilka man hejar på, men det är alltid roligt när ett lag gör något spektakulärt, och kanske kan de fortsätta sin streak som alltså är uppe i 11 raka matcher.
Ja, det är nog inte omöjligt faktiskt.
Nej.
Sen har vi då helgens interligmöte som står mellan New York Mets och Oakland, men det känns ju lite halvjummet, va?
Men det är inte det man dricker till. Det är inte halvjummet, inte. Vad är det?
Nej, det var, snackar vi en flaska iskall Budweiser.
King of Beers.
King of Beers.
Härligt!
Gött.
Ja. Nej, men då syr vi väl nästan ihop det här avsnittet och går ut i sommarkvällen igen. Vad tror du om att göra det med gruppen Quint, va?
Ja.
En sån här vecka när José Quintana har varit i ropet, va? Och kommer säkert vara det året ut, eller
absolut,
hur?
Absolut, ja.
I sin nya klubb. En låt från albumet Great White Skies med den inledande frasen "The bases are loaded". Kan det vara något?
Ja, ja, definitivt.
Ja, men då tycker jag vi låter Quint med låten One Swing Away ta oss in i helgen.
Chipperella på er.
Ciao.